Men nu tror jag att vi spelar in. Ja, vi spelar in.
Vilken mysig poddkoja du har byggt.
En svartvit serieroman om queera tidsresor i Helsingfors. En 8 timmars pjäs om kärlek och död på Dramaten. 46 röster som berättar om den stora branden 1875. En queer syntopera om en tysk kontratenor som trollband New York. Maskiner som gör röster till egna instrument. Queer sågverksfantasy från Norrlandskusten. Det queera berättandet i 20-talets början tar sig många olika uttryck. Bögbibblan har lämnat poddstudion och sökt upp 16 queera författare, översättare, musiker och scenkonstnärer. Från Amsterdam till Sundsvall, från Hägersten till Helsingfors. I säsong 3 står samtalet i fokus när vi närmar oss upphovspersonerna bakom den queera musik, litteratur och scenkonst som skildrar queera erfarenheter idag. Vi som är med er i eten är Milla Leskinen, psykolog och skribent, och Max Bjuggfeldt, litteraturvetare och bögboksnörd. Den här veckan träffar vi författaren och poeten Nino Mick för ett samtal om hennes bok Vulkan som utkom 2023. Det blir ett samtal om en av Sveriges största arbetsplatsolyckor, strejkrätten, och om att skriva in queerhet i historien. Välkommen till Bögbibblan podcast, din skeva bokhylla. Är du vaken? Är du vaken, Milla?
Ja.
Ja, vet du vad jag är?
Du sitter i en koja.
Ja, jag är tillbaka i poddkojan. Precis som back in the days.
Åh, oh, du saknar hur det var 2020.
Ja, när vi var små poddbebisar. Mm. Så oskuldsfulla. Mm. Det var innan vi tog världen med storm.
Exakt. Men nu har, har vi liksom degraderats igen. Från studio till koja.
Precis. Det är det här distanspoddandet som vi håller på med nu.
Mm. Är det en ullfilt du sitter under?
Ja, men precis. Det är en ullfilt jag fick i födelsedagspresent av min familj. Den är väldigt, väldigt varm. Mm. Det är bra när man bor här i Skåne och det är så himla, himla kallt.
Mm. Du kommer sakta ändra ansiktsfärg till röd.
Ja, precis. Under inspelningens gång.
Exakt.
Hur mår du?
Jo, men bra. Lagom tempererad.
Skönt. Det låter faktiskt perfekt.
Ja, det är ovanligt här på vintern.
Just ja, precis. Men vad händer idag, Milla?
Jo, vi ska få lyssna på ett samtal med Nino Mick.
Ooh, kul!
Mm. Jag är ju ett gammalt fan, visste du det?
Jag kan mycket väl tänka mig det. Nino Mick kommer från Poetry Slam-scenen. Jag kan tänka mig att du har varit på en del Poetry Slam.
Mm. Jag såg faktiskt Nino Mick vinna SM i Poetry Slam 2013. Och det var i Malmö och jag var där. Och jag var så extremt imponerad. Och då var jag 25 och Nino Mick var väl typ 22-23. Och jag tyckte att det var liksom världens coolaste mini-queer person. Den kändes väldigt, väldigt liten men ändå väldigt cool. Men nu känns inte den åldersskillnaden som så dramatisk.
Precis. Nej. Och är det inte häftigt att du 10 år senare då har fått intervjua Nino Mick?
Mm, visst. Ta emot den i min hall. Där den suttit vid mitt bord. Ja, i alla fall en kompis som blev väldigt imponerad. Ja, men det var en jättefin intervju också om en extremt bra bok som jag läst.
Just ja. Nino Mick kom ju ut med en ny roman 2023, Vulkan. Det är hennes första roman, va?
Mm, precis, har tidigare kommit ut med diktsamlingar. Och det här är ju ett extremt viktigt historiskt dokument. Och jag är så himla glad att den har skrivits och att den blev som den blev, en slags poetisk kollektivroman.
Coolt. Jag älskar kollektivromanen och jag älskar arbetarlitteratur. Och jag tycker att något som har varit lite tråkigt i arbetarlitteraturen har ju varit att det finns så få queers representerade. Men vad roligt att Nino gör ett stort arbete för att ändra på det.
Mm. Verkligen. Och något som var väldigt kul är också att den här boken också var nominerad till Prisma litteraturpris.
Just ja, litteraturpriset som vi i Bögbibblan instiftade tillsammans med Page 28 i Malmö.
Okej, jag ska ta er tillbaka till en söndag förmiddag i november 2023 när Nino Mick klingade på min dörr.
Välkommen till Bögbibblan podcast Nino Mick, lokförare, poet och författare.
Tack så mycket. Mm.
Du är med oss idag för att prata om din roman Vulkan som har kommit ut i år. Så vi är så spända på att få prata mer om den. Men det är faktiskt inte första gången som du och jag ses. Du kommer antagligen inte ihåg det, men jag såg dig vinna Poetry Slam SM.
Wow, ja. Var du där alltså?
Jag var där, jag var i
Malmö. 10 år sedan.
Ja. Det var helt otroligt, jag fick det i 25-årspresent av mina kompisar. Så åkte vi ner och såg dig vinna. Jag var så jävla glad för det, för du var så otroligt bra.
Tack, vad kul, vad roligt. Det känns faktiskt himla härligt. Alltså det är ju ändå, det var en väldigt speciell helg, dagar för mig. Så det är häftigt också för att det är 10 år sedan i år, att det har så gått så lång tid. Men att det är kul att träffa någon som var där.
Är du fortfarande mallig över vinsten?
Nej, men jag tycker ibland det är lite pinsamt. Men det tror jag hör till på något sätt, för att Poetry Slam fortfarande låter så, ja men det amerikanska i det och det är liksom lite ungdomliga i det. Men jag brukar försöka få med det ändå, för att jag tänker att det är viktigt att man förstår varifrån eller vilka rörelser som formar folk som skriver böcker. Varifrån man kan komma och förstå vägarna in i litteraturen typ.
Mm.
Så jag ska inte försöka sudda ut det.
Nej, men ska vi säga att Poetry Slam-poeten närvarar i din liksom, litteratur idag?
Det vet jag inte. Det är nog svårt för mig att säga något om. Men jag gör ju också en poesiturné med Riksteatern nu, så på ett sätt har jag gjort ett återsteg in i scenpoesin, men på andra vis.
Mm.
Så ja, alltså, det kan ju också vara att man liksom i motstånd mot det man gjorde tidigare också gör på ett helt annat sätt. Det kan ju också forma hur man gör, hur man skriver, hur man gör litteratur och text.
Mm. Så. Just det. Ja, men jag tycker mig ändå höra, det kanske är bara för att jag känner till det här, men att det här är en typ av text som också verkligen passar för att läsas högt.
Att aha, den, Vulkan alltså. Jaha, vad roligt att du tänker så.
Ja.
Ja.
Du har inte tänkt på det när du har skrivit?
Nej. Det tror jag inte, utan de pratar mycket dialekt i repliker och så, och det är ju en dialekt som jag kan få klanger och toner av, när speciellt när jag är i stan i Tidaholm där den utspelar sig, eller pratar med någon som är därifrån, men det är ju inte min dialekt, utan det är ju en ganska konstruerad dialekt, och att jag har läst liksom dialektböcker och försökt liksom transkribera hur folk pratar. Alltså det har inte varit en intuitiv process på det sättet.
Mm.
Så för mig är det nog en ganska textlig bok, tror jag. Och att jag, för ett par dagar sedan läste jag högt ur den på Göteborgs litteraturfestival, och det är ju roligt på ett sätt för att texten möter publiken då. Men det är, jag ser det inte som den här bokens, vad ska man säga, främsta medium, och den kommer ju heller inte bli ljudbok till exempel. Så därför tyckte jag det var lite intressant att höra.
Det kanske är främst i de här vi-passagerna. Att där finns det liksom som en typ så driv och någon typ av särskilt rytm. Men jag kan förstå hur du tänker med liksom dialogerna. Jag måste fundera kring just det här med dialekten och typ var den kom ifrån, om det är så din farmor och farfar eller då så ljudinspelningar på något arkiv. Men nu går vi händelserna i förväg. Berätta, vad är Vulkan för bok?
Absolut. Jo, men historisk roman är väl det som beteckningen är. Den utspelar sig 1909 i Tidaholm då, som vid den tiden har en av världens största tändsticksfabriker som heter Vulkan, med C då. Och Ett annat viktigt årtal är 1875, för då var fabriken relativt ny och brann ner, den värsta industribranden i Sveriges historia, där många arbetare som arbetade med att fylla tändsticksaskarna dog, 46 stycken. Och det här var ju flickor och liksom unga kvinnor mellan, jag tror, 11 år och den äldsta var 26. Men hon var också, ja, hon var lite äldre än de andra. Så mellan 11 och 20 snarare var dödsoffren. Och det här är ju en, jag växte upp i Tidal och det är ju en händelse som vi fick lära oss om. Jag tror att vi var väl runt 8 år och gick på sådana museibesök med klassen och då lades det ju en del fokus på branden och det satte sig liksom. Mm. Och veta att det var barn i ens egna ålder som hade arbetat där trots att det egentligen var förbjudet och att en väldigt liten detalj i byggnadens utformning, nämligen att dörrarna gick inåt, gjorde att så många dog.
Just det.
Det satte sig liksom.
Mm, mm. Just det. Ja, precis, för du var på den här utställningen. Mm. Du var 8 år gammal.
Mm. Ja, eller något. Jag tror det, något sånt. Ja.
Vad var den drabbade dig med? Du sa att du blev väldigt påverkad, men liksom, ja, på vilket exakt sätt?
Finns det inte någonting i stora katastrofer som kan drabba en på... Jag tror nästan det är inte bara jag, utan att det är lite allmänt att man kan bli förfasad och storögd och ordlös, språklös inför Estonia eller ja, Titanic, för att ta något som ligger närmare den här romanen i tid, eller att det liksom drabbar en när det är så stora katastrofer och så mycket död, i alla fall när man får höra det berättas typ. Så det var väl kanske något liksom ordlöst och språklöst i det. Och sen i efterhand kan jag också lägga ihop ett och ett, att det här var ju också 1998 när jag var 8 år. Mm. Då det var ju också Backabranden. Skedde just samma år. Så jag undrar för barnet om det också kopplades ihop liksom, de här sakerna.
Just det.
Men du bad mig berätta om boken och så berättar jag om verkligheten och branden och så. Men det hänger ju ihop, samtidigt som boken gör ju fiktion av det här. Och branden lägger sig i bakgrunden samtidigt som den är i förgrunden. För vi har ett berättarvi som är de här 46 döda. Som har legat i en massgrav egentligen i 35 år. Och som här 1909 stiger fram och berättar om ett sommarhalvår i bygden. Mm. Ser vad som händer och så. Spöken har de kallats ibland. Då får jag alltid en liten rynka mellan ögonbrynen. För mig så kanske de andar kan man kalla det. Men också rent sådär naturvetenskapligt att jag tänker mig att kropparna och på något sätt själarna förmultnat och dragits upp i träden och i djuren och i människorna. Och i fosforn som de här kemiska ämnena och substanserna som var i tändstickorna. Så att de är liksom utspridda och har många positioner att betrakta från typ.
Just det. Precis, för de finns ju både i vattnet och i vinden, men de kan också som liksom träda in i människorna och berätta utifrån deras perspektiv.
Ja, så det är ju något sorts liksom, vad heter, allvetande eller så, allseende perspektiv, samtidigt som de är ju väldigt subjektiva också och har sina känslostormar och sår.
Just det. Och de är ett slags kollektiv, men med motstridiga viljor kanske och erfarenheter.
Exakt.
Jag tänker att den här boken, den utspelar sig i Tidaholm. Som du var inne på, i två tidsplan på ett sätt, 1909 och 1875. Mm. Men, och på ett sätt är en väldigt liten värld. Liksom vi är inne i fabriken, vi är inne i hemmen. Men det dras som liksom trådar ut i den stora världen. Mm. Alltså via de här tändsticksaskarna. En typ av kapitalistiska eller koloniala trådar.
Ja.
Och de här tändsticksaskarna som, som liksom packas av de här labborna, de här arbeterskorna på den här fabriken, de skickas ut i hela världen.
Ja.
Berätta mer om det. Hur var det att skriva fram på något sätt den här stora världen utifrån den här väldigt, väldigt lilla platsen?
Jag är glad att det spåret fortfarande syns, för jag hade väl större ambitioner från början. För så här var det ju i verkligheten, och när man kollar i arkiv och så vidare, att de långa listorna på vart exporterades, vart skickades de här askarna 1909. Och speciellt när det gäller fosfortändstickor, som var liksom mer brandfarligare och giftigare och faktiskt var förbjudna att säljas i Sverige och stora delar av Europa på den här tiden. Så de askarna som packas i boken, de skickas ju till kolonier i bland annat Afrika. Liksom. Men, eller överallt egentligen där det fanns kolonier. Och där ja. Och det var liksom givet för mig, eller det kändes som att boken skulle följa med de här askarna ut. Och jag tillbringade en del tid med att liksom läsa om en belgiska Kongo, som ju var en fruktansvärd koloni då, och som precis hade, eller ganska nyligen hade blivit av med kung Leopold åtminstone, men fortfarande var liksom en koloni där det ju skedde liksom fruktansvärda folkmord, antar jag att det är så det ska kallas liksom. Och samma sak i det som kallades tyska Sydvästafrika, nuvarande Namibia, och som var på ett sätt föregångaren, där liksom Tyskland prövade olika koncentrationsläger och metoder som senare användes i Europa under andra världskriget. Ja, det här blir ganska liksom, du hör, men man hör ju, man öppnar en dörr och så bara, så väller det ut teman och händelser som såklart förtjänar att berättas om. Och jag gjorde ett gott försök, men det blev liksom inte, det rymdes inte, det fick inte plats i boken, så jag strök det allra mesta. Och med det fick inte plats, så menar jag också så här, men jag kunde inte göra det rättvisa. Jag kanske inte var den som kunde skriva om det och så vidare.
Mm.
Men för mig kändes det i alla fall givet att det här viet som dog i en fruktansvärd brand tillsammans och blev ett kollektivt vi, att de skulle både intressera sig för och liksom kunna gå i det. Alltså de kan ju såklart gå i dialog med andra som har dött, fruktansvärda och kollektiva dödar. Död, ja, jag vet inte hur man säger det. Men det var väl, det var svårt att inse att så här, ja, men jag kan inte skriva fram det. Jag kan inte liksom få fatt i deras röster. Så jag sket i det till slut. Men då är det lite härligt att höra att det åtminstone finns kvar någonting av det. Liksom.
Jag verkligen hade ingen aning om hur liksom omfattande tändsticksindustrin var. Och så liksom, förutom att det är en så skildring av arbete och strejk, jag ska gå in på det också,
ja.
alldeles strax, men att det också gav en bild av typ så Sverige,
ja.
Och liksom Sveriges plats i någon typ av så kolonial världskarta och typ den här lilla exportprodukten som också är så otroligt farlig,
ja.
Men samtidigt så eftertraktad. Alltså, det blir en väldigt liksom spännande bild.
Ja,
jag ska prata lite mer om Sara. Sara är ju en slags huvudperson, även om det boken berättas ur, som sagt, viets perspektiv. Och hon är en ganska ovanlig huvudkaraktär, tänker jag i alla fall. Hon bär på något sätt, det beskrivs som hennes ungdomssynder, liksom få utomäktenskapliga barn på tvillingar, liksom med sig, och hon jobbar jättehårt, hela tiden orolig för pengar. Hon räknar liksom varje kväll, sitter hon med papper och penna och försöker räkna ut hur mycket lönen ska räcka till. Och hon är ganska liksom, hon är sliten, hon är försynt, hon är osäker, hon är orolig för den här strejken som blir på något sätt hela tiden medverkar först liksom, som en möjlighet och sen som en verklighet. Och hon är arg på de här personerna som vill strejka, bland annat sin man Salomon som kämpar för det här. Och i kretsen kring Sara tänker jag finns ju både Salomon och hennes man, men också Naomi som också är en person som arbetar på Vulkan.
Mm.
Och Salomon och Naomi är ju engagerade i en klass för ungsocialisterna.
Ja, exakt. Den tidens anarkister kan man väl säga.
Just det.
Också, men ungsocialisterna.
Mm. Mm. Ja. Men jag tänker att både Salomon och Naomi är så självlysande karaktärer. Och på ett sätt kanske mer självklara val som huvudpersoner. Men hur kom det sig att du valde att skriva utifrån liksom Sara?
Ja. Salomon, alltså Saras man, har en verklig förlaga som då blev dömd för värnpliktsvägran 1909. Och det var så jag kom in på det spåret överhuvudtaget, att jag fick fatt i den uppgiften och blev nyfiken på det och började kolla mer på det. Men eftersom jag ändå visste att jag ville röra mig runt kvinnor och barn framförallt, så var det liksom, ja men, Salomons hustru som jag var intresserad av framförallt, och vem hon kunde vara. Och då klev väl Sara fram ändå. Och jag vet inte, jag tycker nog att hon ändå, men det är kul att höra dig berätta och det här självlysande, jag håller nog med dig. Och det kanske på ett sätt var enklare att skriva Naomi än att skriva liksom Saras... Nej, de var nog enkla på olika sätt och svåra på olika sätt. Men hon, Sara är ju, bär ju oron med sig hela tiden verkligen. Och jag tyckte ändå om att ha henne där. För att det är ju också den blicken... jag tyckte om att ha de här olika blickarna, tror jag, på det som skedde och kunna förstå liksom den tiden genom olika filter. Ja.
Mm.
Det blir alltid många namn när man försöker prata om den här boken. Men de är ju, och för en själv är de ju så levande, och jag hoppas de blir levande när man läser också, men just i ett samtal runt det så är det alltid lite svårt då, för jag tänker att det på många sätt är en kollektivroman också. Att ungsocialisterna som rörelse och som kollektiv har de här olika personerna, och Sara kanske är en del av ett mer osynligt kollektiv som är de liksom hustrur och arbeterskor som bara försöker få ihop det. Och de var väl ändå i majoritet, kan man tänka sig. Och för att förstå en strejk och försöka förstå en samhällsanda så måste man ju också liksom försöka kolla på dem som är mer osynliga, för de, även om de inte syns i protokollen, så var ju de med och formade samhället och livet för alla.
Mm.
Inte minst bara genom att laga mat och hålla rent. Liksom.
Mm. Mm. Ja, men vill du ta oss till 1909 och den här strejken?
Ja, vilket är också en komplicerad historia som jag inte tror att jag har fått fatt i riktigt än, men det blev alltså storstrejk 1909, och det var egentligen ett svar på arbetsgivarnas eller arbetsköparnas lockout. Om man inte är bevandrad med liksom strejkspråk, så är ju lockout det arbetsköparnas, arbetsgivarnas vapen för att få arbetarna att gå med på olika saker. Och i fallet med storstrejken så var det ganska många olika konflikter och ganska många olika saker. Och att det blev en så stor strejk som så otroligt många i hela landet var med på, det handlade ju också om att det blev en strid som var långt ovanför allas huvuden med två starka motparter, en som representerade arbetarna, LO, landsorganisationen, och en som representerade arbetsköparna, eller så, arbetsgivarorganisationen, och att de liksom gjorde sitt första, så om man är intresserad av liksom arbetarhistoria, strejkhistoria och så, då är det här en av de allra första stora striderna där det sker på en central nivå. Och vilket också gör det svårt att få fatt i och svårt att berätta om liksom i en bygd. Så jag bara gick till Tidaholms föreningars egna protokoll och såg hur strejken tog plats i till exempel ungsocialisternas eller fackföreningens möten och böcker och så. Men det som hände sen var ju att storstrejken deklamerades, eller vad det heter, ett utskick, ett cirkulär till alla fackföreningar i hela Sverige och uppmaningar då att lägga ner sitt arbete en viss dag och ett visst klockslag. Och många gick ju in i det direkt, och andra, som den här fackföreningen i Tidaholm, de hade liksom olika debatter och velade fram och tillbaka och hade öppna möten och hur ska de andra göra, och liksom sköt upp, men till slut gick med även dem. Så inte heller Tidaholm är ju en given plats att välja om man vill liksom beskriva storstrejkens stora hjältar. Alltså det här är ju inte en plats där storstrejken är, där man är först på bollen eller där man går ut hårdast och har det mest sammanslutna facket, utan det är liksom jag får intrycket att det är en vilsen och kluven fackförening som undrar hur man ska göra och som debatterar och som, men det är också det som är intressant att skriva, tänker jag.
Och vad skulle du säga strejkens roll är i Vulkan?
Den kommer ju in liksom mot mitten eller så, och skruvar väl till liksom spänningen några extra varv, för det är ju ingen spoiler att säga att liksom arbetarsidan förlorar den här strejken, och den blir utdragen, och det är hårt. Man får väldigt många stora ekonomiska bidrag från utlandet, men det blir ändå väldigt svårt att få ihop maten. Och för till exempel Saras del så blir det ju till slut ytterligare en tyngd och en börda, samtidigt som hon också finner, speciellt i början av strejken, en liksom plats i det här kämpande kollektivet. Och hjälper till på sitt hörn och får nytta av sitt eviga räknande och allting. Så strejken lyfter väl också fram från sidan, lyfter fram också motiv som handlar om, och teman som handlar om kollektiv kamp och att vara individ i det kollektivet liksom.
Ja, och det tycker jag du skiljer på ett jätteintressant sätt, för att det är så lätt som så vänsterperson och bara känner så, heja strejken, du vet, så och tycker att det är helt självklart att alla ska gå ut i strejk, och att liksom på något sätt de här långa debatterna och liksom de slitningarna som du beskriver mellan de som tror på strejken och de som tänker att det ändå inte kommer att komma något gott ur den.
Och sen också de kanske man, det är fel tillfälle nu,
exakt, är det strategiskt?
Ja,
verkligen. Och sen de som bara skiter i strejken, kanske bara av brist på solidaritet, men också de som inte har möjlighet att liksom avvara den inkomsten som det innebär i arbetet. Så liksom, det är verkligen inte som att de som strejkbrytarna eller de som inte deltar i strejken, att de skiljas ändå inte som så bara typ så osolidariska skurkar. Men jag är liksom nyfiken på hur det har varit att liksom skildra liksom deras psykologi i boken.
Svårt. För det blir ju också gissningar eller så. Det är ju och sen också med källor och källkritik, så eftersom det är de organiserade som lämnar protokoll efter sig, det är ju de som till slut går med i strejken, alltså fackförbundet och så, som är de som för talan. Och där är ju intressant också, för jag fick liksom intrycket från de här protokollböckerna, där det också är män som talar, alltså utan undantag, så kändes det som att kvinnorna eller hustrurna ofta var de som, att det kunde stå så här, nu har Bengtsson blivit strejkbrytare, det är hans hustru som har liksom övertalat honom och börja jobba igen, för hon är så orolig för pengar. Ja, det stod inte exakt så, men nästan. Så jag fick liksom det intrycket att okej, men var kvinnorna, det kan ju vara så att kvinnorna liksom inte förstod strejken, inte var insläppta i organiseringen på det sättet. Det var ju ett problem liksom på den tiden. och att jag bara försökte förstå också hur ser en strejkbrytare ut? Vem är det? Liksom. Mm. Men då var det så skönt, för jag hittade de här arbetarna på fosfor tändsticksfabriken, de behövde genomgå läkarundersökningar, det var lagstadgat tror jag, med jämna mellanrum. Och då var det en sån läkarundersökning i september, så när strejken ändå var en bit in, alltså man hade haft om man hade strejkat de första dagarna och sen ångrat sig och blivit strejkbrytare, då befann man sig vid fabriken på det tillfället. Men de som ändå då, jag kunde alltså se vilka individer som inte var på plats på läkarundersökningen och vilka det var som hade hållit ut i strejken så pass länge, då antog jag så här, ja, de är inte sjuka, hemmasjuka, utan de är förmodligen på strejk, för det var så många som saknades. Och då var det jättemånga kvinnor på den här fabriken. Jag kunde se så här, okej, men det är inte, man kan inte säga att det är, att det är liksom kvinnor generellt är strejkbrytare eller tror mindre på strejken, utan de håller ut. Däremot så kunde jag se att det var väldigt många unga pojkar som hade tagit anställning just när strejken började. Och det stämde ju också lite, kändes det som då, att det här var under en lågkonjunktur. Vi vet alla nu för tiden vad det innebär. Arbetslösheten var hög, jättemånga, speciellt pojkar tror jag, 14-åringar, har gått ut skolan precis och känner då så här, men jag måste komma ut, också kanske så min manliga tänker på att jag ska bli vuxen, jag ska få in en inkomst, och så tar man chansen när det blir strejk. Så ja, det kändes ju som en liksom nästan, jag kände mig som en sociolog utan högskolepoäng. men det var lite skönt, alltså det säger kanske något om hur den här boken är skriven, att det är ju, jag menar, det är ju fiktion och det är gissningar, men jag har velat ha något att stå på liksom.
Ja, men det är jätteintressant det här du berättar om det, för jag har ju vetat om i läsningen att det är en historisk roman liksom, som baseras på verkliga händelser, men jag har ändå varit insugen i den helt som i en roman, så det är
skönt.
Men det är så gåshud, bara har berättat på just det, de här människorna har funnits, alltså att det verkligen är, ja men gör någonting med liksom berättelsen, och vet att allt det här har, eller mycket av det här har ändå hänt, men de inte vet exakt hur så. Men vad var det som drev dig att börja skriva den här boken? Var det just att du ville skildra en strejk eller liksom olyckan?
Ja, precis. Det började med olyckan 1875, den här brandkatastrofen där så många dog, och jag visste inte hur jag skulle skriva det. Jag trodde så här, att jag ska skriva en historisk roman som utspelar sig 1875, det trodde jag, som skildrar liksom kanske fram till den här branden. Det hade ju kunnat bli en bok, men det var för hemskt, tror jag. Jag tror inte ens jag gav det ett riktigt försök. Jag tror inte jag började skriva text, utan jag försökte bara hitta en ingång under kanske ett års tid och förstod liksom. Eller liksom ville kanske inte skriva det heller. Jag ville inte skriva en sån tragedi liksom. Och sen 2017-18 så blev ju strejken, hamnade i nutidens blickfång, eftersom strejkrätten, konflikträtten, skulle inskränkas enligt liksom förslag från Socialdemokraterna. Och det här är ju en, det här skulle kunna bli en lång historia i sig, och jag kan inte längre så mycket om det, för det var så länge sedan. Politiskt länge sedan i alla fall. Men då var jag i alla fall ganska engagerad i till exempel nätverket Försvara strejkrätten, och det var demonstrationer och flygblad delades ut, och alltså vi jobbade ganska mycket som med tidigt 1900-talsmetoder liksom. Och infomöten och den typen av grejer. För idag så har ju de flesta ingen relation till strejken, och det är kanske därför man kan romantisera den så mycket också.
Just det.
Det är vårt liksom vänsterns kraftfullaste, arbetarnas kraftfullaste vapen. Och nästan ingen har en relation, egen liksom, personlig relation, man har inte strejkat själv. Men hur som helst så blev jag ändå intresserad av strejken, och ja, men så kom på något sätt in på storstrejken, och därifrån vidare till värnpliktsvägrarna. Så jag bara sögs in i tiden, tror jag. Och då kom den här trion med Sara, Salomon och Berta ganska Berta antar jag att vi ska prata mer om också, men och sen ja, spred bara ut sig, världen började växa fram och utifrån det kan man ju skriva. Och så var det en process på 5 år ungefär, som började väldigt trögt och långsamt med mycket arkivbesök, och sen de sista 2-3 åren var väldigt intensiv, och det allra sista året, det var först då som det här berättarviet kom in. Så jag vet inte hur det påverkar liksom boken som helhet, men ja, de fick berätta genom sitt perspektiv först det sista året. Ja.
Ja, men vad spännande, för det var någonting jag undrade hur det kom sig att du valde, för det är ett ovanligt med ett vi-perspektiv i berättande. Berätta, hur kom det fram?
Ja, just de hade ju ändå, eftersom jag började med liksom katastrofen och tänkte att jag skulle skriva om den, och sen lades den i bakgrunden mer och mer, så tror jag att den liksom, att viet i det fallet, de klev sen bara in från liksom det omedvetna, eller från inspirationen, eller vad man nu säger. Så deras röst var ganska klar från början. De klev bara in och kunde berätta. Och viet, att de blev just ett vi, att det inte var till exempel en person ur den här som berättade som ett jag, det har ju ganska praktiska skäl, men poetiska skäl kanske, att de i Tidaholm idag, så står ju en minnessten till minne av arbetarna som omkom då och då liksom. Och det finns inga namn på den stenen, till skillnad från till exempel Backabrandens monument, eller minnesmonument som står ganska nära där jag bor, eller jag bor på Hisingen liksom. Så där är ju deras namn och ålder väldigt fint, att de är ett vi tillsammans på den här stenen, de som dog i Backabranden, men ändå individer, men till skillnad från dem så arbetarna som dog 1875, de är ju, fick ju inga egna namn på stenen. Och de begravdes också i en massgrav, och var så illa åtgångna av branden att de många inte kunde identifieras heller. Och på samma sätt som deras kroppar på något sätt blev en och samma i den där branden. De delar samma öde, och de blev avpersonifierade ju, av fabriken och av branden. Så valde jag väl ett perspektiv som skildrade det också.
Ja, det känns nästan som en nödvändighet på något sätt, nu när jag har liksom läst den, att eftersom deras aska var sammanblandad och de befinner sig som det här, någon typ av stoft i, och andar liksom gemensamt, att det hade varit väldigt svårt att inte skildra utifrån liksom ett så den typen av perspektiv. Jag tror att det var ett jättespännande grepp, och som också passade boken väldigt bra. Men du var inne på en karaktär som jag otroligt gärna vill höra mer om. Berta Bäckman.
Ja,
berätta.
Ja, men hon kom ju vandrande egentligen in i berättelsen ganska tidigt, och är en kvinna runt 50 som har tidigare jobbat på fabriken, men som har råkat ut för något som många råkade ut för, eller en hel del, som kallas för fosfornekros, på läkarspråk i alla fall. Och det är alltså fosfor, det här giftiga kemiska ämnet som var iblandat i den gamla tidens tändstickor, som liksom ångar upp också från tillverkningen, och som kan göra mer eller mindre att tandkött och liksom käkar ruttnar i munnen på de som arbetar med det. Och det fanns inget botemedel mot det, utan det man fick göra är att liksom knipsa bort de delar av underkäken framförallt som blir angripna. Och det var ju då folk som levde sen, kvinnor framförallt, som levde sen utan undersöke. Tungan är ju fortfarande kvar, så man kan prata. Det blir bara svårare att säga vissa ord eller liksom, vad heter det, ljud. Så det är liksom att titta på Berta som kropp och som uppenbarelse är väl kanske en ganska så här missklädsam och kanske lite illaluktande människa. Men hon får i alla fall bo med Sara som behöver inte minst lite extra inkomst när hennes man är i fängelse för värnpliktsvägran. Och med tiden så blir ju, jag menar, det är ju till viss del en spoiler, men jag tänker att i den här podden så kan man liksom inte undvika den typen av spoiler. Nej, men de får ihop det kan man säga, Sara och Berta. Och för Sara så blir väl Berta nästan magisk på det sättet att hon liksom, å ena sidan är den här 50-åriga kvinnan, liksom dubbla åldern nästan från, från Sara. Och med de här kroppsliga defekterna, skavankerna. Men å andra sidan också nästan en gud och nästan en mor. Eller en mor och nästan en gud, tänkte jag säga. Ja, fattar. Så i liksom åtrån och attraktionen på något sätt. Så ja, jag vill nästan inte, jag märker att jag nästan inte vill berätta om det här heller, för jag vill att, jag tänker att du lika mycket som jag kan säga något om henne eller vilken sorts relation det där är liksom.
Jag tänker att det var en jättespännande liksom karaktär, och att det blev en sån otroligt spännande liksom laddning mellan Sara och Berta, och att liksom att Berta är nästan som någon typ av så här queer tråp kring någon typ av häxa. För Berta går ju också i skogen och plockar örter och berättar liksom om troll och sagor för Saras barn, så att hon är verkligen liksom på något sätt mystisk, och att det är något, jag tänkte om hon liksom utsöndrar någon trollferomon. Det var som någonting som kändes liksom så overkligt med henne, och som gjorde den här liksom laddningen mellan dem så spännande på något sätt. Jag tänker att det handlar så mycket om den här käken. Att det är som att det är så omöjligt att föreställa sig någon attraktiv utan käke på något sätt. Och då tänker man att om hon då ändå har den här dragningskraften så måste hon typ vara en häxa. och så bara liksom, det var jättespännande. Vill du berätta mer? Hur tänkte du när du skapade de här två?
Exakt. Alltså, vissa karaktärer i boken har ju förlagor. Och det är framförallt männen. Alltså Berta, till viss del, det här att hon också, alltså hon försörjer sig på lite olika sätt kan man säga. Eftersom hon får inte jobba i fabriken längre eftersom hon har problem. Lite känslig för fosfor, eller vad man säger. Och därför så försörjer hon sig på lite olika sätt. Till exempel plockar hon liksom... bönke, ett dialektalt ord som väl egentligen också betyder skräp, men liksom så här små kvistar och grenar, torr skit i skogen som man kan använda för att tända i vedspisen, vilket ju alla behöver göra hela tiden. Så hon liksom plockar ganska mycket sånt, håller på med det. Och det finns ju, det vet jag kvinnor som gjorde liksom. Så det fanns ju liksom udda karaktärer i Tidaholm och som på andra ställen som var kvinnor som gjorde liksom saker som fick dem att sticka ut lite liksom. Men just Berta och med den här just Berta som liksom, det fanns ingen riktig förlaga till henne och inte heller till Naomi. Men hur som helst, Berta så var hon rätt så svår att få ett grepp om. Jag tänker att det är svårt att få fatt i queera röster ur historien eftersom någon som Berta skrev ju inga brev, lämnade inga protokoll efter sig på sina förehavanden och försvinner ju därmed. Och jag hade kanske kunnat jobba hårdare med att liksom få fram hennes röst eller liksom gå in i hennes tankar, men det gör vi ju aldrig. Och det blev ju till slut så att berättarviet, de de vill inte det eller kan inte det, eller tycker hon är obehaglig, tycker hon är läskig och har samtidigt en dragning till henne, så på det sättet blir hon ju också någon som man är på avstånd från, vilket ju känns lite nästan kontraintuitivt. Vill inte jag som själv är queer gå in i den här queera karaktären och liksom vara närmare henne, men på något sätt så blev jag väl också trogen de andra karaktärernas liksom på något sätt avstånd, eller att Berta är rätt ensam liksom, i den här skildringen. Även så, alltså Sara, som ju ändå har en liksom, sexuell relation med Berta, är ju på håll ändå, eller är nästan inte, kanske inte fattar själv att Berta har ett eget känsloliv som har ja, det är något liksom smärtsamt i det, va? Och Berta som trop tänker jag är korrekt korrekt ord, och att det är lite sorgligt också. För att hon, ja, men hon kan ju då, man kan ju se henne som den här liksom, ja, kan man säga larger than life, eller liksom en häxan, eller det som är det som man också tycker är jävligt gött liksom, en så här, en äldre butch-häxa, vad trevligt liksom. Härligt. Men som många nutida liksom butchar och andra har konstaterat, så är det ju liksom inte det är inte heller så kul alltid att vara den som blir åtrådd, eller den som ska ta hand om andra, men inte så Berta på något sätt knulla Sara, men vem vem ska knulla Berta?
Just det. Ja. Precis, för det är en relation som bara också kan finnas när det är natt.
Ja.
Och eftersom det är såklart det jätteförbjudet vid den här tiden. Och också verkligen, som du säger, någonting som utgår från liksom Saras behov och liksom sökande. Alltså precis kring det här, någon typ av moder, en typ av omsorg, men med samtidigt den här jätte liksom oomståndliga åtrån på något sätt. Men sen så lär vi ju känna Berta så tillvida att vi förstår att hon fixar inte det här när Salomon kommer hem.
Ja.
Och det tycker jag också var så himla, blev jätteberörd av på något sätt, att hon då hade hon inte en plats längre. Även om de på något sätt borde ha fått vara med varandra. Så otroligt sorgligt, men jag förstår att det kan vara svårt att skriva in någonting annat om man ska vara trogen den här tiden.
Precis, men jag tänker, det är som att Berta fortfarande är med mig och har mycket att berätta, men vi får väl se vad som händer med det.
Ja, berätta Bertas historia. Berta knullar.
Det är uppföljaren. Exakt.
Till Vulkan. Jag tänker att det här är ju en typ av arbetarlitteratur, kan man väl ändå säga.
Det kan man nog.
Och den har ju varit ganska homofob, liksom historiskt. Eller i alla fall väldigt, väldigt straight, om inte annat. Man ska trycka sig lite mer försiktigt. Hur har det varit att liksom försöka skriva in queera röster i arbetarlitteraturen?
Ja, men jag ska också säga att jag liksom alltid tänkte att jag skulle läsa arbetarförfattare som jag ju vet har skrivit om den här tiden och på olika sätt liksom. Och sen, jag vet inte, så körde jag tåg och åkte till arkiv, och så blev det liksom aldrig av att jag, och det kanske också var okej. Så jag kan inte säga att jag liksom skrev i en vad ska man säga, en motståndshandling, för att jag var jättemedveten om att allt skildrat runt den här tiden, att allting var så straight till exempel. Jag antog väl det, men så det var nog, jag menar, jag speciellt under tiden jag skrev den här boken, men också nu, så var jag själv så aktiv i olika vänstersammanhang och och queera sammanhang, och inte sällan är de ju extremt överlappande, i alla fall liksom, den utomparlamentariska vänstern, så för mig var det också ganska så kul och självklart, eller vad man säger, att liksom, att det går omkring queera arbetare, det är ju ingen nyhet idag för någon, så varför inte då, även om, jag menar, med säkerhet så finns det ju jättemånga i den här boken till exempel som bär på säkert liksom, potentialen att bli queer, men den här tiden förlöser inte det, utan det är kanske bara den typen av liksom, starka jag tänker till exempel att en karaktär som Berta kanske aldrig hade något val, eller var liksom så, gjorde sin lesbiskhet ändå, trots allt, medan det finns andra som till exempel Sara, hade inte hon träffat Berta, då hade väl hon inte levt ut något queert kanske. Den typen av ja, ju queerare världen är, desto fler gör väl queera saker, just det, tänker jag. Ja.
Just det.
Så lite bättre läge nu på något sätt.
Ja. Visst. Det känns som att det finns också lite av en rörelse, eller kanske någonting som jag läser in, men av att liksom queera personer liksom vill berätta den queera historien och liksom lyfta fram queera berättelser från historien, eller att queera historien eller queera livsöden på olika sätt. Och varför tror du, även om du känner igen dig i den bilden, men varför tror du att vi behöver den typen av berättelser nu?
Jag måste också erkänna att liksom det finns kanske en anledning till, eller bland anledning till att jag liksom blickade bakåt just nu, och det var väl för att jag inte ville befinna mig så mycket i samtiden, i nutiden. Att det är också en, gud, vad heter det? När man, eskapism heter det ju. Så en egen eskapism. Och det, jag tänker att det finns en historisk vändning, eller vändning till det historiska generellt också i litteraturen. Det har kommit liksom fler, också kvinnor som skriver fram, alltså inte bara queera kvinnor utan alla som skriver liksom också feministiska historiska romaner och så vidare. Jag vet inte, vad tror du? Förlåt, bara till bort.
Ja, nej, men absolut, kanske en typ av eskapism. Det kan vara ja, men kanske lite kontraintuitivt, att när allt går åt helvete nu, att man går tillbaka till en tid när det var ännu mer åt helvete, i alla fall på queers. Men jag tänker att det kanske handlar om att få ta en plats och få visa på att man har funnits i historien. Exakt. Och såklart massa berättelser som helt enkelt inte har blivit berättade. Det finns inte så många böcker om Berta.
Verkligen.
Knappt någon.
Ja, och jag menar, alla historieskildringar blir ju också ett sätt att liksom gripa in i eller lyfta in i samtiden. Alltså den här boken kommer ju nu, den kommer inte 1909. Mm. Så att det blir ju en kommentar eller en replik till samtiden också. Och då har vi ju också Sverigedemokraterna och liknande konservativa rörelser och röster som på något sätt också vill claima historien, eller säga titta på Sverige, det här är Sverige. Och då så kanske det också uppstår en rörelse ur det, att det här var också Sverige typ.
Just det.
Så det,
och jag tänker också att det här är en berättelse om socialdemokrati som ju liksom på något sätt så står ohotad på sin tron som liksom på något sätt en så god kraft
i den här tiden. Också för att den är så ny och ännu inte har splittat upp sig i liksom vänsterrörelser och kommunism och så vidare, att det är ju, än så länge så är det ju en, alltså verkligen inte en enig socialdemokrati. Det fanns ju till exempel ungsocialisterna, men de hade ju också brutit sig ut ganska nyss. De var ett ungdomsförbund från början till socialdemokratin och sen bröt sig loss. Så att det börjar liksom skiktas lite, men ja, socialdemokratin var, på den tiden var ju också mycket mer radikal än än dagens socialdemokrati och kanske än dagens vänsterparti till och med. Alltså det, ja, så var det då.
jättestort tack för att du kom till Bögbibblan podcast, Nino Mick.
Kul att få prata med dig. Ja. Tack.
Tack för att du skrivit den här boken. Hoppas alla läser den. Nu får du skynda iväg till ditt tåg.
Ja. Det ska jag. Ja. Tack ska du ha.
Tillbaka till poesin. Ja. Hejdå.
Hej.
Isen smälter. Vi tinar långsamt upp. För vilken gång i ordningen? Vi minns inte. Behöver pigna till. Det är vår. Värmen kryper ner i marken. Trädens rötter vaknar från dvalan och drar oss till sig. Kärlen släpper greppet om våra själar och vi sugs upp under barken, ut till knopparna. Det händer. Och vi kan inte hindra det. Nu börjar allt om igen. Vid det här laget är vi så fint fördelade att vi inte längre kan liknas vid människor. Vi har upptagits av det som lever och dör omkring graven. Av träden och buskarna som kantar Kungsvägen. Av larverna som äter av bladen. Av fåglarna som äter larverna. Pickar i deras gömslen. Vi gnags sönder och faller i bitar. En flock kajor lyfter mot den vita solen. Vi är kajorna. Bebyggelse breder ut sig under oss. Svart rök från en fabriks höga skorstenar. Timmer ligger med barken kvar i väldiga doftande högar. Ett brandtorn står i vakt i utkanten av området. Vakar över alla byggnader. Fabrikstaket bär upp hundratals fönster. Bländande små fyrkanter där morgonsolen speglas. Jo, visst är det samma fabrik. Tändsticksfabriken. Volken. När vi levde bestod den av ett fåtal hus. Och ett av dem brann ner. Vi minns det nu. Vi minns branden som dödade oss. En så vanlig dag, full av prat. Och när Gunhild somnat kommer natten. Lika vanlig som dagen varit, lika full av tystnad är natten. Det är som det brukar. Natten har sina egna regler. Om sveket håller sig mellan solens nedgång och uppgång. Om ingen någonsin får veta. Om det pågår en kort tid och aldrig igen. De levande tänker sig då att det aldrig har hänt. På det viset fortsätter de. Längre än de trodde var möjligt. Bara den här gången. Sen aldrig igen. Om dagen tänker de knappt på vad de gjort. Den verkar ha med livet att göra. Denna dragning mot död och förstörelse. Likaså förmågan till förnekelse och glömska. Men vad vet vi om det? Vad vet vi egentligen om livet? Annan och overklig är människan som bliar genom mörkret. Annan och overklig är Sara inför sig själv. Åtminstone under natten. Då träder de båda in i ett annat rike. Bortom tanken. Bortom talet. Bortom människors lagar. Till detta rike hör en särskild hunger. Som inte mättas genom magen. En annan själ vill en ha att äta. Och det är omöjligt. Så en äter hennes kropp istället. Och låter henne äta i sin tur. En kraft vaknar. En spänning mellan de som bestämmer över fabrikerna. Och de som arbetar där. Och just som tändstickor har arbetarna sina egna vägar. De sänder brev. De håller möten, de skriver protokoll, de väljer kommittéer, de ordnar. Nu förstår vi hur annorlunda de har blivit. Vi var aldrig som dem. Vi dog innan det kunde ske. Vi vet hur en dräktig kossa ska förlösas, hur en ask klistras samman och hur den håller kvar i den ask som fattar eld när den fylls. Men aldrig har vi sagt det där ordet, kommitté. De har börjat tala ett främmande språk som inte är Svea rikes, inte bygdens, inte torparens. Nej, det är inte ett språk för den som brukar jorden, utan för den som söker kamrater att ha vid sin sida. Språket hos dem som försöker förstå den nya världen för att kunna gripa in i skeendet, förändra, ta makten. Lukten av svett tätnar när vi samlar våra beståndsdelar i folkets hus. Det finns knappt utrymme för oss mellan kararna. Vi hamnar så ovant nära dem, glider runt deras uppkavlade skjortärmar. Snuddar vid deras sinnen där oro, iver och kaffe har sin verkan. Utdrag ur Vulkan av Nino Mick. Nordstedts, 2023. Inläst av Indra Linderoth.
Och det vi hörde där var Indra Linderoth som läste ett utdrag ur Nino Micks roman Vulkan. Tack för det här fina samtalet, Milla, som vi fick höra mellan dig och Nino, inspelat i ditt vardagsrum för några månader sedan.
Ja, fint. Jag tyckte också att det blev ett väldigt, väldigt fint samtal.
Ja, man blir väldigt drabbad av den här historiska händelsen och alla de livsöden som är sammanvävda med den. Och känner liksom att det är en stor gärning som Nino har gjort som återberättar det här skönlitterärt. Och man blir särskilt nyfiken på den här Berta Backman och vill lära känna den mer.
Mm, verkligen en helt otrolig karaktär. Glömmer inte henne lätt, ska jag säga.
Och precis som vi var inne på så är ju det här en slags queer arbetarskildring. Och det tycker vi är väldigt roligt att det är någon som liksom tar sig an att skildra queersen i arbetarklassen. Och i vår förra säsong så spelade vi faktiskt in ett helt avsnitt om på tema queera arbetare. Så det kan ni gärna kolla in om ni vill ha fler lästips på det här temat. Vad händer nästa vecka, Milla?
Då ska vi snacka vidare med bögbibblan-favoriten Edith Hammar. Men misströsta inte, trogna lyssnare. Det här blir ett helt unikt samtal och en jättekul och fin intervju.
Mm. Inspelad i en hotellsäng i Göteborg.
På ett 80-talshotell med massa små godis.
Mer om det nästa gång. Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på det 9:e avsnittet av säsong 3 av Bögbibblan podcast, din skeva bokhylla. Medverkande i det här avsnittet var Nino Mick och Indra Linderoth. Programledare och producenter var Milla Leskinen och Max Bjuggfeldt. Anna Hed har gjort musiken. Klippning och grafisk formgivning, Max Bjuggfeldt. Samtalet spelades in i november 2023. Du hittar Bögbibblan på bogbibblan.se. Och under namnet Bögbibblan på Instagram och Facebook. Glöm inte att dela avsnittet med dina vänner och fiender och skriv till oss om vad du tyckte om dagens avsnitt.